när jag hörde av mig till dig och berättade att jag skulle göra det här programmet och att det ska handla om konsten att gestalta det svåraste, vad fick du för tankar och idéer då? Rätt musikaliskt sådär.
Men när jag tänker på liksom att när det oerhörda inträffar, att det är någonting, eller om man nu pratar om det oerhörda, men jag tänker när någon dör som står nära, så tänker jag att det är något som lägger sig som en filt över en, som liksom ligger kvar där länge eller resten av livet, liksom som någon sorts ton, eller vad man säger, om man ska tänka på det som en ton, men som liksom alltid kommer vara där från och med att det händer. Det blir väldigt flummigt kanske med att tänka det på instrument, men att jag tänkte liksom, ja, men att jag tänkte mig, eller framförallt den här skålen med den tonen, att den, speciellt när man liksom drar längs med, att det blir som en sån här, när man drar på vinglas.
Jag satt vid datorn och tittade på nyheterna när det hände. Telefonen ringde. Jag svarade och efter det är allt lite som en dimma. Hur jag sprang ner för trapporna i bara t-shirten fast det var mitt i vintern. För det oerhörda är man alltid ogarderad. Det är som att stå i slutet av en oändligt lång mening och titta ut. Som att nå språkets ände. Ändå måste man hela tiden dit och försöka. Men hur gestaltar man egentligen det svåraste? Cicely Irving gör musiken till det här programmet. Hon sitter vid ett lågt bord i en lägenhet med milsvid utsikt. På bordet ligger instrumenten. En meditationsskål. Ett tumpiano. En såg. En vevdosa. Själv tar jag tunnelbanan till Liljeholmen, sydväst om Stockholm.
Ja, men det kan vara roligt att titta konkret på några tavlor. Man kan kolla liksom... Och så kan du leda mig in i mörkets hjärta.
Jag står i ett sidorum i konstnären Jan Hofströms ateljé.
Ja, du kan ju beskriva vad vi ser. Då.
Ja, det är ju... Ja, vad är det? Det är väl någon sorts sönderrivna papperslappar som ligger utbredda på en yta som... delar i en berättelse. Och den orden är hämtade från en text av Tacitus, alltså den romerska historieskrivaren. Den handlar om ett sorts vittnesmål som inlämnades till kejsaren i Rom ungefär vid Kristi födelse, nämligen åsynen, anblicken utav, vad ska man säga, resten utav en förintad romersk armé någonstans i Tyskland. Och man spikar upp deras huvuden på träden i långa rader för att som en hälsning till de här som skulle komma och försöka ta reda på. Och den bilden, det är så, man kan säga att det handlar om någon sorts urscen i litteraturen som säkert har spelat en ganska stor roll, till exempel för en sån som Joseph Conrad. Hans The Inner Station, alltså den övre stationen i Kongo där Kurtz härskar, det är ju en sån plats också. En plats som då genom Conrad fick ett litterärt uttryck. Va? Men jag menar, historien och livet innehåller ju såna platser.
Jag hade aldrig förutsett någonting i närheten av den förvandling hans ansikte plötsligt genomgick. Och jag hoppas jag slipper se det igen. Inte så att jag blev rörd, oh nej. Fascinerad. Det var som om en slöja hade rämnat. Men en viskning, som också var ett skrik, ropade han till något han såg, någon sorts syn. Två gånger ropade han, ett rop som bara var ett hest andetag. Vilken fasa, vilken fasa.
Vad är som gjort att du har sökt det till det, tror jag? Alltså, vad är...
Ja, säg det. Den frågan är ju väldigt svår att besvara. Men om jag nu ser på vad jag gör så finns det ju ofta en dragning till sådana platser. Och jag tänker ofta på Marlowe, huvudpersonen. Det är ju han som ger sig ut på den här resan. Och han färdas ju upp för floden för att så småningom hitta Kurtz. Det är ju det som är hans uppdrag. På vägen så har han ju träffat den här ryssen. Och vad han säger om Kurtz, det är ju rösten. Det är den man inte kan glömma. The voice man. Och det är också rösten som på något sätt har intresserat Marlowe. Eftersom han har förstått att det finns någonting i den där rösten som man måste höra. Och det är ju också ett sätt att uttrycka det obegripliga i den dragning som man kan känna till en sån plats bemängd med sån ondska som borde göra att man flyr all världens väg. Men istället så färdas man emot honom. Och jag tror att man gör det därför att...
Talar du om dig själv nu också?
Ja, jag talar om mig själv. Och jag talar om alla som reser upp för floden för att hitta Kurtz. Och för att kanske också känna igen sig själva där. För att man... Så småningom står man inte utanför. Och det är väl det som är det intressanta när konstnärer eller författare griper sig an ett sånt här problem som ondskan eller det oerhörda, att då måste man vara delaktig i detta för att i fullo kunna förstå och även kunna förlåta såna här handlingar.
Gud, vilka fina hus. Nu ska jag träffa Niklas Rådström som är författare, poet och dramatiker.
Du är inte hundrädd, va?
Inte alls.
Nej.
Jag har kommit rätt.
Jag har kommit rätt.
It's 8 years since 2 10-year-old boys murdered James Bulger. The anger is still there.
I am fully and utterly in favour of doing anything to keep those lunatics, those evil, wicked, vile people into prison.
Vissa händelser känns omöjliga att ta till sig. Jag tittar på YouTube och ser mängder av klipp och mordet på 2-åriga James Bulger. Nu har det gått nästan 20 år, men fortfarande sätter det djupa spår. På YouTube ser jag pojkarna med 2-åringen mellan sig registreras av videokameror. Många vittnen klev också fram och berättar att de sett pojkarna försvinna bort från köpcentret. Men ingen ingrep. Niklas Rådström har skrivit en pjäs om mordet. Ett ödesdrama med både kör och körledare. Den enda skillnaden är att i den här pjäsen så har katastrofen redan inträffat.
Ja, det är en sån sak som har hänt i vår värld. Den värld vi alla befolkar.
Och den här historien fanns i dig? Alltså du visste ju om det här? Eller hur liksom själv...
Den var ju otroligt uppmärksammad i press runt om i världen. Och den är ju i högsta grad fortfarande levande. Men bara för något år sedan var det ju en man på engelska landsbygden där hans grannar var övertygade om att han var en av de här pojkarna. Och han förföljde så av sina grannar så han själv tog livet av sig. Så att det finns, jag tror fortfarande, hatsidor på nätet där som är vars enda syfte är att leta rätt på de här pojkarna som har utfört det här. Det är ju en sorts händelse som är outhärlig att liksom tänka på och få in i huvudet uttaget som man värjer sig för. Nej, utan det, så gör vi.
Tror du att det är nyttigt att vara med om iscensättningen av hur 2 barn dödade 3? Tror du det kan lära dig något? Tror du att du ska kunna säga till dina vänner: förra veckan besökte jag en teater där man visade två barn döda ett tredje. Att det kan hända, att det har hänt. Och du säger till dina vänner: det var...
Ja,
men
vad sa jag?
Ja, men det kanske är författare, konstnärens uppgift då, liksom, att stanna upp där, att försöka göra det med, liksom, gestalta det, det komplexa.
Ja, liksom att en av konstnärens uppgifter är väl just att hjälpa oss att möta de här situationerna. Det är ju genom att man sätter ett språk på det som det liksom får en sorts bekräftelse att det faktiskt har skett, och att det här, ett vittne träder in och bekräftar det. Det tror jag är otroligt viktigt. Till exempel Karen Blixen har sagt: en människa kan uthärda vad som helst så länge hon har en berättelse att hänga upp det på.
Om du går tillbaka, vad kommer du ihåg, vad var det som fick dig att liksom...
Jag fick en fråga att skriva pjäsen. Jag var jättetveksam. Det tog 7 år innan jag liksom kom till att börja skriva.
Vad var den där tvekan du liksom går tillbaka?
Nej, men den tvekan som ju också pjäsen i viss mån handlar om. Pjäsen handlar ju inte så mycket om den här händelsen som om hur ska man liksom kunna prata och närvara kring en sån händelse som är så förfärlig, med barn som dödar ett annat barn. Det är liksom en sorts händelse som man inte vill få in i huvudet uttaget. Och hur ska vi kunna prata om det? För vi måste ändå prata om världen så som den ser ut. Min tvekan var ju just utifrån det. Alltså hur ska man uttaget handskas med det här?
Ja, för det är det som jag är nyfiken på också, just det här med hur man hittar ett språk för att...
Att hitta ett sätt som inte är liksom som spekulerar i händelsen utan tar oss som publik eller som kringstående på allvar och undersöker händelsen som sådan. Och
i den här pjäsen så kan man ju säga då att du står ute, du täcker ju hela fältet. Alltså,
jag försvarar inte de här som har gjort det här på något sätt. Utan jag försöker bara se vad som har hänt och vara där och att med publiken vara där, vara i den händelsen. Alltså det som skiljer tragedin ifrån det moraliska påståendet är ju att i tragedin så ser vi en händelse och vi lyfter fram den och vi deltar i den, men i slutändan så dömer vi ju inte Macbeth eller Kung Lear eller Oidipus eller vem det nu är liksom, utan vi deltar i erfarenheten, vi är vittnen till tragedin, men vi träder inte in som dömande parter i det.
Vad var det första du tänkte när du liksom spånade på den?
Jo, men det var att jag tänkte fel.
Tillbaka till ljudkonstnären Cicely Irwin i lägenheten med den milsvida utsikten.
Att jag tänkte dystert och långa toner. Långa mörka toner. Jag tänkte till exempel stråkig på bas. Eller någon sån här midi orgel eller något sånt där. Men då blir ju allting nästan parodiskt sen. Man tar musik och smeta på liksom för att förstärka, så kan det är väldigt tunn gräns från att bara förstärka lite grann och till att det blir äckligt liksom. Men det var min första tanke att jag skulle göra så där som man inte ska göra. Och så tänkte jag, det är för lätt också, tänkte jag. Så lätt ska det inte vara. Nu ska jag spela på en såg. Och så spelar jag med en stråke, en cellostråke. Men jag gillar väldigt mycket hur den låter, eller det vassa ljudet liksom.
Jag vet inte om man får göra så här. Jag vet inte det.
Mamma tycker inte att Herbert och Thomas ska se ut som i verkligheten. Mamma tycker dockorna inte ska vara lika dem på riktigt. Mamma tycker det är bra att jag berättar för publiken att Herbert sa gå och häng dig. Nej, gå och dränk dig. Nej, förresten, gå inte och dränk dig här. Då smutsar du ner sjön.
Vi går upp, jag går före dig. Jag tänkte att jag ska gå upp här. Du kan väl beskriva vad vi är nu?
Vi är på lilla scenen på moment. Det är ungefär 30-40 platser. Där vi har målat i väggarna i någon slags icke-färg.
Att iscensätta sin egen barndom. Människorna, rummen.
På blocket.
Att skildra det svåraste när det finns i ens egen familj. Hur gör man det? På teatermoment i Gubbängen finns en stor scen och en mycket liten. På den lilla står en soffa på en brunspräcklig heltäcknings matta. I soffan sitter tre dockor med märkligt levande ansikten. Det finns en tv där också. Och ett par byxor hänger på en tamburmajor. Tove Olsson är skådespelare och har skrivit pjäsen 1000 bitar. Hon spelar själv alla rollerna. På scenen har hon också hjälp av sin teatertekniker. Pjäsen är regisserad av Oskar Thunberg.
Grundpremissen är ju lite, jag är ju här som mig, Tove, som också är skådespelare till yrke. Och jag har kommit på den dumdristiga idén om att göra en pjäs om det här. Och jag kämpar för att våga göra det också. Och sen hur jag ska göra den. Och jag vill berätta om att min morbror blev mördad. Och han var 9 år äldre än mig. Och min idol, han heter Thomas. Och jag vill berätta den ifrån, inte bara från mitt håll, utan jag är även mormor, alltså hans mamma, och så min mamma, så hans stora syster, och sen hans pappa Herbert. Men berättelsen, jag trodde väl att det handlade om Thomas. Men så visade det sig att det för mig, det kanske också var för att det var det som var olöst och det som fortfarande var, ja, mordet är ju fortfarande en gåta, men den relation som var olöst och inte fullbordad på något sätt, sårig, det var ju min till Herbert, Thomas pappa. För han var misstänkt för mordet, men det fanns inga bevis mer än att de hade umgåtts på kvällen och de hade varit på en restaurang och det här skedde på vägen hem och de har grälat. Men han har också ramlat tidigare på kvällen, druckit mycket och han har ramlat, slagit huvudet, varit avsvimmad. Och det han hävdar är att han inte minns. Och det finns en
pappan
till Thomas. Och det var jättesvårt att ha en relation med honom efter det här, för han var så, kände sig förstås så besviken. Och jag är sviken och arg.
En familj i soffan. De tittar på gamla västernfilmer. Skrattar och bråkar. Herbert, Thomas och Tove i form av dockor. En gång drar de på sig sin morfars byxor. De är väldigt stora. Ibland är hon bara sig själv. 1000 bitar är ingen mordutredning. Det är en undersökning i teaterform. Ett familjetrauma. Det är så hiskeligt nära alltsammans.
Mamma tycker att jag kan ha med ett fotografi i programmet. Att det hör hemma i programmet, men inte i föreställningen. Mamma tycker att det blir för sentimentalt. Mamma säger att jag kan ta med mina dilemman om vad jag kan ta med och inte ta med. Jag tänker att jag nog inte ska visa några bilder på mormor.
Nej, du har ju valt att jobba på ett speciellt sätt, tänker jag också.
Ja.
Att du spelar ju alla de här figurerna själv. Ja. Och du använder dig av dockor.
Ja. Och när du säger så här så tänker jag, men gud vad galen jag är. Tänker jag att jag, nu har jag ju liksom gjort det, men jag fattar faktiskt inte riktigt nu hur jag vågade.
Jag fattar faktiskt inte riktigt det, men jag bara behövde göra det. Det var som att till slut orkade jag inte göra det. Men då, jag spelade ju här uppe i Västerbotten i ett år. Och det är 3-4 år sedan. Och då levde mormor, som den också handlar om, till stora delar, som jag spelar själv. Hon står mig väldigt nära. Och jag har varit med henne jättemycket hela mitt liv. Och så var det här dilemmat om jag skulle berätta för mormor eller inte om att jag gjort den här pjäsen. Hon hade börjat bli lite gammal också. Och det var aldrig som att jag tog ett beslut, nu är det här forever beslut, att jag inte berättar för henne. Men jag gick till premiär och hade inte berättat det. Och sen fortsatte jag bara att spela. Och det låg ju där som en fråga, men det kändes ändå så självklart på något sätt att hon inte skulle veta. Och det kändes som att jag hade med mig henne i mitt hjärta. Hennes högsta önskan var ju jämt att vi skulle prata om Thomas och att han skulle få fortsätta leva. Liksom att vi skulle prata om honom i generationer. Hon gjorde en hel kista full med album där det var bilder på honom i kronologisk ordning, där det står så här: Thomas 8 år, 3 månader, 1 dag. Alltså hela vägen. Allt skulle med. Vi ska titta där, vi ska prata om honom. Så det här var ju på ett sätt och vis hennes högsta önskan. Men sen hade hon ju också en väldigt stark vilja och väldigt bestämda åsikter och syn på saker och ting. Så jag tror hon hade aldrig pallat eller tolererat att jag berättar hela berättelsen. Hon skulle vilja ha de fina bitarna bara, och då blir det ju liksom ingen berättelse.
Det måste vara svårt att gestalta det mörka hos dem man älskar mest. Det finns så många lojaliteter, band. Medan Cicely Irwin spelar tumpiano, ger mig ut i den blaskiga januarivintern, går med telefonen tätt mot öronen och lyssnar på nyhetsrapporteringen om terrordåden i Paris. Jag som alltid brukar klaga över nyhetshetsen kan inte sluta. I Jan Hofströms ateljé är det tyst. Det enda som hörs ibland är fläktarna som surrar.
Det är en massa dödskallar. Mr. Kurtz, he dead.
Den här romanen har varit viktig för dig, tror jag.
Ja, det är ju en riktigt tung klassiker. Alltså, eftersom den förmodligen kan läsas om av varje ny generation, eftersom själva grundläget, den mänskliga existensen, den förändras egentligen inte, men den pågår med nya förtecken, eller hur? Det var Kongo då, och Coppola förlade det hela till Vietnam, och nu är vi någon annanstans i världen kanske. Det är ju något sorts grundläggande mänskligt predikament som målaren försöker avgränsa eller förtydliga, precis som författaren. Det är någon sorts rum som
försöker du dig mot det här rummet? Alltså, jag försöker,
ja, man har ju varit där i det rummet och men bilden av det är vag och otydlig. Så att man försöker hitta ersättningar. Det är väl det man håller på med.
Vad är det svåra i att gestalta? Alltså, i att som konstnär liksom gestalta det här? Att hitta vägar att göra det? Liksom.
Ja, att inte kunna gestalta det vore ju den verkliga katastrofen naturligtvis. Att inte ha de möjligheterna. Att inte känna det ansvaret mot sig själv eller sitt eget liv. Att man vill ju formulera den här erfarenheten och att knyta den till andra då. Eftersom det ingår ju i ett samtal, va? Jag menar, det är ju det samtalet som vi människor för med varandra. Om de här erfarenheterna, om de här sjunkna skeppen, om gravarna, om, vart vi är på väg.
När väcktes det där hos dig då? Kommer du ihåg det? När liksom den här kontakten med det här?
Ja, det har alltid funnits alltså. Och det var väl därför jag ville bli konstnär också. Därför att det finns inget annat yrke där man kan hålla på med sånt här. Jo. Jag menar, det kräver ju något specifikt av en.
Vad kräver det?
Ensamhet bland annat. Att man på något sätt måste stå fri ifrån andra typer av engagemang och förpliktelser. Och att man hela tiden måste vara beredd att gå ombord. Det är också en terapeutisk verksamhet som man riktar mot sig själv. Va? Det är ju medicin. Man håller sig vid liv också. Det är ju en form av healing.
Ska man göra saker så ska man göra det på allvar. Det tycker jag.
Niklas Rådström igen.
Vad det gäller det här som det onda, den sortens händelse, så tycker jag att teatern ger en alldeles unik möjlighet att eftersom vi befinner oss i de utövande och publiken befinner sig i samma rum, så har vi liksom en samtalssituation redan i det som gör att vi kan möta och möta varandra och möta frågan på ett öppet levande sätt liksom, och reflektera kring det. Därför att det här, pjäsen handlar ju om hur vi, var och en av oss, handskas med den här sortens händelser som vi överhuvudtaget liksom är så skrämmande för oss att vi inte vill få in dem i huvudet, att vi värjer oss för dem och snabbt gärna söker svar. Jag menar, det har nu träffas du och jag här i början av januari, det har just skett detta i Paris. Vi ser en värld där det finns grupper som har väldigt snabba svar på hur detta har gått till, och det reses krav på återinförande av dödsstraff och sådana här saker.
Fick du hitta någon slags så här, jag tänker det är så tungt, så liksom jobba med det portionsvis? Liksom...
Jag var absolut tvungen att jobba med det portionsvis. Det var otroligt jobbigt att hålla på med det här materialet. Och det var verkligen så, jag kommer ihåg, jag höll på under en sommar med det, och det var verkligen så där så att man, nej, nu får det vara nog. Nu måste jag liksom ut i solen och känna, höra hur vinden blåser i trädkronorna och se solglittret i vattnet för att påminna mig själv om att jag tillhör de levandes värld trots allt.
Och här är grejerna.
Den där otroligt fula Österrike-väskan är. Jag gillar när så här fula ting på något sätt blir upphöjda till sen till konst. Mm.
Det är söndag eftermiddag på Teatermoment. På stora scen står en naken skyltdocka. Tove Olsson letar efter dagboken hon skrev som tonåring. Hon läser ur den i pjäsen. Allt ska fram i ljuset.
Dels vill jag väl ur någon slags hemlighetsbubbla, tror jag. Vi pratade ju om det här vitt och brett mellan oss, jag och mamma och mormor. Där fanns det ju liksom inga hämningar. Men det är väl det man kanske kan bidra med, att man spräcker hål på någon slags familjehemlighetsbubbla. Och det tror jag är bra för världen, ju fler som gör det. Och man kan inspirera varandra till det. Men det jag ville var nog att jag ville ta makten över det. För det är liksom... Det var som oformbart i mig. Det var bara en känslomässig geggamoja kaos. Jag ägde det inte riktigt.
Alltså, jag tänkte att du valde ändå att göra en föreställning.
Ja, men det skulle ut på något sätt och få läggas i en viss ordning med en viss form. Jag hade en längtan efter det och liksom kunna betrakta det lite utifrån och förstår, eller det var också längtar efter att så här omfatta det. Det var, jag kunde känna så här, jag vill ha det i min famn, jag vill fatta det här.
Har du funderat någonting på det här, om det finns en risk att man på något sätt tar över deras tolkningsföreträde? Ja. Alltså att du att det är lätt att missbruka det där. Ja. Det är ju individer som är
ja. Funnits på riktigt.
Ja, det gör jag ju. Alltså det är det som är så hemskt också. Att jag måste göra det. Alltså att det är ett slags... Men det fanns ju mycket, ja, men det finns ju tusen konstnärliga beslut under vägens gång, så här, vi skulle ju kunna haft andra namn på dem, och som du sa vid ett annat samtal, då kanske jag hade känt mig mer fri om man hade fingerat saker, då hade jag kunnat ta ut svängarna mer. Men för mig i det här var det viktigt att inte ta ut svängarna, att det jag berättar ska vara precis och exakt så som jag minns det, upplevde det. Och sanningen, det finns ju ingen sanning egentligen, men dokumentärt, och jag gör ju slags anspråk på ett sanningskriterium. Jag berättar om så här var det, exakt så här var det för mig, så här minns jag. Och sen kommer ju bevisen på slutet, eller säga, när man får se till exempel bilder. Det är ju en exakt avbildning av verkligheten. Och jag använder också äkta sakerna på scenen. Alltså det, inte för att jag berättar det, men jag tror att det också finns en laddning i det, även om man kanske känner på sig eller anar det, eller inte ens vet det, eller fattar det. Att de kläderna är Herberts. Jag tror inte ens jag har tvättat dem. Alltså,
de som hänger där borta.
Ja.
Jag klär på dig, just det. Du
ska... Ja, och sticker man ner handen. Jag brukar glömma bort det där. Nej, ja, men nu när vi tog upp den, började repa igen. Så efter någon vecka så bara stack han i handen i fickan. Oh, shit, här är hans näsduk. Den har han lagt dit. Han har valt ut den. Han hade, alltså, det är så nära dem. Den närhetsaspekten finns ju också. Så... Men om jag väljer allt det på scenen, då gick det inte att ljuga om det andra. Då finns det också en laddning i namnet för mig. Om jag säger Herbert... Thomas, jag har sagt hela mitt liv sen jag var liten. De säger Tove. Alltså, det är laddat med liv. Det finns i varenda por hos mig. Det har funnits sen jag var spädbarn. Alltså, det är ju en, det blir en styrka i den här, i det här konstverket, så är det själva kärnan.
Men vad är konsten då? Hur lyckas man göra det här utan att det blir liksom dåligt?
Ja, men sentimentalt som du sa, och ja, usch, hur gör man det? För om man berättar om slutet så här, ja, jag tänker att då ska vi visa. Ja, det var ju en annan diskussion jag hade med mamma, om vi skulle ha fotografier med i föreställningen eller inte. Får man ha det i programmet? Räcker det där? Eller, men jag ville ha det i föreställningen. Och på slutet. Men om man skulle säga så här, vi visar diabilder och jag sjunger tusen bitar. Det låter ju inte klokt. Det låter som att det kan man ju inte göra på ett sätt så det inte tippar över. Men om jag bara tar på de reaktioner jag märker, så känns det som att det fungerar väldigt bra.
Det ligger ett tunt vitt täck över förortstorget. Föreställningen är nedpackad längst bak på stora scen. Det enda som inte plockats ner är Thomas, Tove och Herbert dockorna. De sitter bredvid varandra på varsin stol och tittar ut över den tomma scenen. När jag var liten tog mina föräldrar mig på en utställning i Malmö. Det var teckningar och målningar av Carl Fredrik Hill. Ett rytande lejon i kol. Ett rådjur på en klippa. En ryttare på en stegande häst i skymningen. De där bilderna har följt mig hela vägen hit. Jan Hofström minns en annan tavla.
Jag såg det som mycket liten dödens öva. Satt i ett väntrum hos en barnläkare i Örebro. Och det är klart att jag såg ju de här dörrarna in i berget, va? Och det går ju inte att glömma. Så. Något så suggestivt hade jag ju aldrig någonsin skådat. Och det händer sällan nu med det. Men det är den där att materialisera någonting ofattbart. Nämligen att vi försvinner för alltid in i berget. Men att se dörren, se ön, se... cypresserna och båten dit, alltså det skapar ju en både fattbar och fantastisk värld, och det är den enda som står till buds, och därför så menar jag att det är konstnärens uppgift att ge betraktaren hopp. Just det.
Det finns något hopp då?
Hopp. Jo, det är skapat. Förtröstan finns. Och den, det är det man lägger ner i alla detaljer som man håller på med. Vartenda litet löv man målar eller ljuset som faller.
Det där förtröstan då? Jag tänker mer att ibland kan det vara någon skönt i, kan jag tänka, det är äntligen för sent igen. Eller det går inte. Att det finns något hoppfullt i hopplöshet. För att istället för att loss, att vara i det olösliga eller det svåra. Att det finns någon slags...
Men att vara där, det är ju att inte ha ett språk, va, tror jag, bland annat.
Sorry.
Att inte ha ett språk är väl liktydigt med en sorts hopplöshet. Men det är ju med språkets hjälp som vi bygger upp olika fiktioner, olika platser som vi kan uppsöka. Vad konstnären gör är väl att han gör lidandet mindre privat, tror jag. Han förlägger det till en annan nivå, och det är den största hjälp man kan få. För är man ensam med sin smärta, då kan man ju få för sig att träda av scenen eller lämna alltihop. Man tappar modet, men om det hela förläggs på en annan nivå, alltså blir mer generaliserat. Konstverk, de handlar om att göra den privata smärtan generaliserad. Helt enkelt, man känner igen den hos någon annan och förstår att
jag njuter av att vara i stugan. Ligger och drar mig i sängen. Ingenting i hela världen stressar mig. Utanför verandan hör jag mormors och Herberts röster. De är hårda. De bråkar om något. Men det är inget ovanligt, så det skrämmer mig inte. Jag vet att mormor och Herbert och Thomas är så otroligt glada över att jag är här. Jag trivs bland dem. Fast mormors smackningar ibland kan göra mig galen. Egentligen är den här familjen en tragedi. En sorglig historia. Någon av dem kommer att dö om de inte snart gör något åt det här.
Finns det något sådär ödesdram över det här? Kan du känna i den här familjen? Alltså det här som händer i verkligheten, som hände?
Ja, och det är på något sätt det som jag vill... som bara så här, längtan efter att få dela det med någon annan. Kan ni också känna det? Det är som ett stort... Jag känner som att det är som ett stort stenhjul. Som en sån här gammeldags... stor farkost som inte har, ja, som har hjul av sten, som med en pinna, en stor stock av trä i mitten som bara rullar mot avgrunden på något sätt. Och det finns inget annat slut än ett tragiskt slut. Det har jag alltid burit med mig sedan jag var liten. Och jag har också känt, i och med att göra det här arbetet och ta makten över den här delen i mitt liv, har också varit att på ett sätt och vis att komma att avsluta det de inte hann avsluta, har varit min känsla. Det är som att allt det här, när man föds in i en familj, det är som att man bara föds ner i en gryta av en soppa liksom, där man marineras, eller hur ska man se det, men det där bara hälls ner igen som ett, om man är ett kärl, om man säger så istället. Det här, allt som har pågått i generationer, som det kanske inte ens finns ord för, man bara blir en bärare av det. Så har det känts mycket i det här. Alltså det de inte kunde hantera, det de inte kunde möta i sig själva, det de inte hade ord för, det känns som att de hann inte färdigt det i sina livsverk. Det var som att det låg ju bara i mig att puttra. Jag var tvungen att göra ett avslut åt dem. Det känns som...
Fanns det liksom ingen utväg?
Det kanske... De hade inte verktyg för att göra det. De har ju inte...
Men det var det jag tyckte var spännande, för du pratade om att du fullföljer någonting som de inte kunde fullfölja.
Ja.
För att det fanns liksom ingen lösning, men du kan på något sätt i det här, du kan på något sätt lösa det här svåra i teaterns form på något sätt.
Det är som att det kan nå sin fullbordan, tror jag. I stallterapi pratar man mycket om avslut. Så pratade jag med en man som jobbade med sorgbearbetning. Och då sa han så här, nej, fast vi använder inte ordet avslut för det tar aldrig slut. Men vi använder ordet fullbordan. Det här var bara några veckor sedan så jag verkligen måste fundera på det. Men jag tyckte så mycket om det ordet. Att en relation kanske inte är fullbordan men den behöver nå sin fullbordan. Så jobbar de. Den här stora berättelsen, den här, jag är ju nästan grekisk liksom, nivå på tragedin. Det finns ju liksom, det är ju ett sorgligt slut som gör ont. Men det är också, ja, det var någon som sa att, att den här pjäsen, det är som världens längsta begravningstal. Och dör jag före dig så vill jag ha ett sånt begravningstal. Så, och det hade jag aldrig tänkt på, men det stämmer ju lite på något sätt.
Precis.
Och alltså, ibland så tänker jag på så här, tänk om de hade vetat. Alltså Thomas hade garvat läppen av sig, han hade tyckt det var jätteroligt.
Och,
ja, att jag gjorde det, ja. Och han hade ju humor alltså. Och jag, ja, jag tror han hade gillat det här. Ja, och han var väldigt filmintresserad. Så jag tänker att hans största önskan skulle vara att jag gjorde en film om honom. Men det här är ju coolt också, tänker jag. Thomas. Men vakna då. Jag vet. Ska jag gå på din rygg? Då vaknar han. Här? Lite längre upp. Är det här skönt? Jag går faktiskt på dig. Och då kommer Thomas upp här. Och så sätter jag mig bredvid honom. Och kollar vi på film tillsammans. Sen går det obemärkt över till att jag sjunger lite där också. Så jag gör om texten. Jag fortsätter med Kjell Höglund-melodin där. Jag samlar på dig. Jag löser den olösliga gåtan som är din död varje natt. Men när jag vaknar på morgonen är den tillbaks i sitt evighetstrassel. Du ska vara död i evigheternas evighet.